Ulman GR 1492B.
Hästen för det var sjå, om ni tror. Men jag har aldrig stulit äpplen sen heller. Det har jag då inte gjort, inte, och kommer aldrig göra det heller. För jag var lite darrande när jag var nere i graven och inte hade utsikt att det kom upp alls. Alltid. Tänk om jag skulle ha varit en sån där tromb börja blåsa och rasa igen över mig. Det skulle ha varit vackert. Ja. Nu har en människa varit med på något alltid. Ja, det är så det är. Ja. Ja, nej, det är nog mer jag äter gammalt.
Det är bäst att fortsätta.
Ja, men jag vet inte om det är sanning, men eftersom... Jo, det var en i Sesselbo, en bonde. Inte var det då Jan Nilsson, det var före honom. Jan Nilsson var en Sesselbo-gubbe, det som de har mycket tal om baketter och han är lite märkvärdig han och värre än alla andra. Men inte bara han, var nog hans företrädare. Och han gjorde kontakt med Satan, så han hade en egendom i Lövsta, var det var i Horsbäck eller Sörbo eller var det var. Och den egendomen brukade han samtidigt med Sesselbogården, en där stora gården i Sesselbo. Och de bodde hemma där, men de började av grödan ändå i Lövsta. Och Satan, han skulle hjälpa bonden så mycket han skulle kunna om man skulle få hans själ, har de sagt. Men han fick passa sig och göra så mycket, hjälpa bonden så mycket han kunde. Så när de satt åt i Lövstaden, då det var en torsdag, så grädda gumman pannkakor i Sesselbo. Och han fick springa med pannkakorna mellan Sesselbo och Lövsta för var pannkakor som vart grädda. Och så kom han tillbaks en gång innan gumman han grädda pannkakorna riktigt. Och så sa hon: "Ta pannan och spräng", sa hon. Och han fick tag i pannan, men när han kom på Hudunghe, då brände han som händren, så han slungade ifrån sig pannan på en sten där bredvid vägen och så vek om ner till kvallkällan och skulle svara som händren. Så skogen bröt så som han for så häftigt ner där, så skogen bröt så. Och jag minns med min barndom att skogen var upp där en par famnar, par meter ifrån backen var ungskogen alldeles av, och han var ner till källan där och svarade som händren. Och om ni inte vill tro mig, så får ni gå dit till Hudunghe själva och titta, för hon var så het pannan så brände grop i sten och pannkakspannan, och det syns än idag efter den, och den sten ligger på vänster handen i kroken på vägen innan den kommer fram till kvallvägen. Så nog är det riktigt sanning alltid, men det låter lite konstigt. Jo, då, och gropen in där sten är lika stor som en vanlig pannkakspanna, och grop är rätterna.
Ulman GL 1493.
Ja, han är färdig. Då så. Då ska vi sätta igång.
Ja.
Då börjar vi alltså. Jag räknar så där till 20 ungefär först, så sätter vi igång sen.
Ja, men... Vad var det vi skulle börja norska?
Det var sluthistorien om ja, ta berätta den hela historien på en gång, det är bäst.
Ska vi ta hela på en gång?
Det är bäst att ta hela så får den färdigt fel. Det är bäst.
Ja.
Ja,
jo.
Då så.
Ja,
nu är den klar.
Får vi börja nu?
Ja då.
Jo, det var så att vi, när vi var unga så skulle vi för till Salamarken. Det var det högtidligaste på hela året, till Salamarken på hösten. Och jag ville ha lov att med liksom alla andra pojkar. Och vi jag fick en med mig från härifrån boende här i kring. Som var med och jag körde och hade en ung häst. Och han var lite yr och konstig, så han var lite skötsam med tömmarna. Men vi körde till Heby och steg på tåget till Sala, för det fanns inte järnväg då åt Runhällen inte, utan vi lade affär från Heby. Och så vi ställde hästen på Jeshuagården i Heby. Och så när vi kom dit så skötte stalldrängen om hästen åt oss för dagen mot en lindrig avlöning. Nästan så där han ville ha en nubb eller två, han som är bara brukade då på tiden. Och vi fick för till Sala, och när vi kom ifrån Sala igen så skulle för hem, så det var en lördagskväll, det för lördagen var marken i Sala. Så sa jag, hörru, nu tycker jag, Jan Petter, att det är bäst att vi går ut till Lövsta och bultar ut jäntorna, sa jag. För vi hade laget då på tiden, skulle alltid gå och bulta ut jäntorna kallas, och inte dem. Och vi gick och vi gick till första byn där, Horsta, så gick vi in där och var inne när Jan Jans Ida i Horsta ett par timmar, och sen när vi gick därifrån så sa jag, nu ska vi gå upp till Preskon och skär äpplen, för vi visste att de hade goda äpplen där, så vi kan hålla oss vakna innan över Hudung He, så vi inte somnar och hästen kan skärpa oss i dike, sa jag. Ja, här var han då inte emot heller inte, utan vi gjorde så, vi gick upp till Preskon och stal äpplen. Han klöv upp i trä och ruska, och jag kröp på knä och plockade. Regnduret var och mån han kom upp, det var mörkt, men jag hörde hur de damp, så jag plockade så jag hade fickorna riktigt fulla så gott. Men 1, 2, 3 så hörde jag knarra i en dörr där, och så sa, hörde, nu kommer de ut och hör oss, sa jag, skynda ner, sa jag. Och jag först var av över gärskon där och rätt över vägen och in på körgon, för han ner i trä, så jag otystare, ja. Så var drängen i Preskon kom ut, och han var ner efter landsvägen och ikring och skulle till Jeshuagården, och drängen på fot efter. Men han var styrt att springa där, så han skadade för långt undan, så han inte på hon. Och när jag hörde var tyst så skulle jag kravla med iväg. Jag skulle gå rätt över körgården, ja, till trappan som går ner mot järnvägen och går rätt ner där. Men som jag gick, ja, så får jag ner i en öppen grav. Och där stod en gubbe som var bisett där och i graven, och det var en familjegrav, så han var särskilt djupt grävin och alltid, men han var inte en skottad, för det var meningen om jordfestan på söndagsmorgon då innan predikan började. Och jag får ner så. Och jag försökte kliva upp på locket och och skulle försöka komma upp den vägen, men då regnade om dagen och löst sand är i Lövsta körgården, så jag gick sönder för händren och alldeles. Jag såg ingen utväg alls, det kom det in ur graven. Men så lyfte jag på kistan och rädd var jag förstås, men jag var stark och så jag rådde lyftan och drog den över lång så att hon skulle stå på lut så att hon kunde kliva efter när hon kom upp. Ja, och mycket riktigt så fick jag nästan stå på lut och jag klöv efter henne, men hur jag ställde mig ifrån med det så kom hon för att stå på en kullersten med ena foten där nere, så hon stod liksom på vikt. Men jag kom då för mycket riktigt någon era upp, så jag kom på knä på kanten och så skulle jag sparka i för kistan, tänkte jag, så hon skulle få ner någon era lika igen. Men jag gav en duktig spark, ja, och kistan hon stod på vik, så hon tumlade om och jag gav stan sån spark så jag lösa för knä, jag stod på knä med det andra ben och jag lösa och åkte ner och jag for ner igen. Och jag var så brydd, jag skulle bära mig åt så. Och kistan tumlade helt om och locket var inte ville påsätta, en locket for av och en gubbe tumlade ur. Och jag var så brydd, jag skulle bära mig åt. Men nu när ingen lag, jag tog gubben och sätter ner i ett hörn, ja, där, och så ställde jag locket på en sida och kistan vickade jag upp och ner och ställde som på lut så där, och så det var 6 fötter under den, så att jag kunde kliva på fötterna ändå och då kom upp, men den gången sparkade jag inte i för kistan, för jag var glad jag kom upp. Jag gick till brandstegen och tog bort saken och pettade ner och pöckerna någon är riktig igen, och sen då började jag på att bli månljus, så mån kom upp, så då såg jag lite hur jag bar mig åt och sen knallade jag iväg rätt över och utförande trappan neråt järnvägen och förde den åt, så att jag kom till Jeshuagården och då hade den andra sett försett och stod och väntade och fundrade vad jag gjorde som aldrig kom någon gång, och jag tog inte låt nå alls, utan jag satt mig i jiggen och vi körde, och jag körde åt Arkasåsen och den vägen. Jag tog inte Kromne kyrkan och Hebybyn, för jag tänkte de skulle ta oss och där for vi. Men men då skulle de jordfästa den där gubben på söndagsmorgon, och då kom folk, släktingar dit förstås på jordfästningen. När de kom och tittade i graven så satt gubben i ett hörn i graven och hade äpplen i knän och rasade fickorna på mig förstås, för jag hade fickorna fulla. Sen kom ryktet ut att gubben gick och spöka och att han hade stulit äpplen och trodde att han hade gjort det. Så det ryktet kom ut och glad var jag att inte jag varit skylla för. Det var aldrig någon efterfrågan om mig alls. Och det där, ni kan tro att jag ljuger, men det är så sant så det kan ingen tro.
Ja, det var det.
Ja.
Ja. Nu bra.
Jo, vi var på hösten. Ja, några år kommer jag inte ihåg när det var, men det var långa sen, bra nog, för det var på den tiden älgarna var lovliga att skjuta i början på september. Det var 3 gubbar från Nora, Olle Persson i Sigberg och Klocka Sundberg och jag tror det var Jan Sakrisson, eller den tredje, jag vet inte, det var 3 gubbar. De var där uppe ovanom Rocksjön och jagade älg och så skulle de ligga kvar över natten. De gick första morgon, men de skulle ligga kvar över natten och låg i en hölada upp i ändan på Rocksjön i Djupviken kallas det. Och den var ladan var så timrad så hon var lagda i kors timmerstockarna i knutarna. Så det var stor skillnad i Milan varstock. Och månljus var det på kvällen och, när de lades och de låg där och talade om sina jakthistorier som ska alltid gå ut på ljuga, det fast jag talar sanning. Men när de fick ligga där något så somnade för det andra år för de korkade för att skulle ta in och förlopparna hade fyllt med sig flaskor kan jag tro. Alltid. Men Olle Persson han låg vaken han. Olle Persson i Sigberg, Pelars Olle de kallade. Han låg vaken och honom, och som han låg och tittade ut där så fick han sin gumma med vad sjörån eller vad det är för jag vet inte jag. Fick han se den komma och gick ut ifrån skogen och kom över rängen och gick iväg till ladan. Och då hon gevären eller bössorna hade de stod uppresta utanför väggen alla tre för de ville inte ta in dem i ladan, de kunde gå olyckshändelse. Och då när hon kom fram till ladan så fick hon tag i en bössa först och titta på och likadant en till och titta på och så tog hon en tredje och men en av de där bössorna, jag vet och inte om det var heller, som rådde om, så la hon till öga och sikta med. Och den bössan som hon sikta med sköt om en helg dagen efter med. Och det där talade Olle Persson i Sigberg om så många gånger, medan han levde sen han är då död han och mörken med så honom. Men hon minns ja, det där är då riktigt sanning alltid för han brukar aldrig ljuga. Och det gamla hederliga karrar är det så de brukar väl hålla sig till sanningen och det har jag gjort och alltid. Så det, den där händelsen är, ska det vara sanning den alltid. Ja.
Men nu kanske du ska ta och berätta det där på Nora Målen som
ja, men ska
du hade.
Ja,
har du en annan först?
Tar om timan först kanske.
Ja.
Jo, det är två gamla. Det var en gammal jägare som hette Timan. Han är då död nu. Han bodde uppe i Harsbo. Han var då den värsta älgjägaren som jag har hört tal på. Och han hade en kärring som inte var just något sämre heller. Hon sköt och en älg stod hemma på Förstebron och sköt en älg hon. Så olig var hon fast hon var kvinnfolk. Men det var inte om det jag skulle tala om riktigt inte utan det var de hade timmerkarrar en gång på hösten och skulle timra upp en byggning åt sig och för de hade timra upp lagorn förut och då skulle de timra upp en byggning åt dem och den upp i Harsbo och då när de höll på med det så skulle timan gå till Sara på marken och sälja en ko så han skulle få några pengar till att betala timmerkarrarna med. Då sa Timans Augusta, ja då ska jag få det med och för annars så super då du upp pengarna för kon så vi får några pengar till att betala med. Nej, sa Timan, det gör du inte för jag tar hem pengarna men om du ska gå med och sälja kon då handlar du upp för pengarna så då har vi inga. Ja, får jag inte få det med så får jag inte få det med till stan, sa hon. Och så är det kon så går jag stav och hänger upp med, sa hon. Ja, men inte tar du mer av repe heller än jag ska ha till kon till Sala med heller, sa Timan. Ja, lika fullt så lär hon bli hemma förstås. Men ja, får jag inte få det med så värst då gör jag om med mig, sa hon. Ja, men när timan kom hem ifrån stan, då var Karin borta, Augusta. Och då när vart han funder samman då timan, Karin var det de dagen och då lärde de till gå och leta och så tog han timmekarren till hjälp till leta och så var det en som var nere i legolvet och rörde i halmen där och där hittade han på den påne och då ropade han: "Hör du, nu har jag hittat påne henne nere i halmen", sa han. Är hon kall, sa timan. "Nej, nog är hon varmare. Jag låter ligga då", sa timan. och då var hon nöjd. När hon inte var kall så skulle hon få ligga. Och på det viset var det. Men det är så där. De har sina bedrifter. Och en gång, och så med timan en gång till, så sa timan: Augusta ville ha timan med sig till Hebe och de skulle fotograferas. Så om du dör förrän jag så jag har kort av det, sa hon. Sa hon åt timan. "Nej", sa timan, "det gör vi inte, för du dör då för du än jag, och då ska jag ta en som stoppar upp det och jag ska ha det stå i salen och så kan jag se på det i den naturliga ställning då ändå, så det går, är bättre här om du ska fotografera oss", sa timan och kärringen. Men han dog för han än hon ändå. Alltid. Så var det. Jag tror Augusta lever än idag. Jo, så var det med dem. Alltid.
Ja, du har en del jakthistorier om timan också. Han var ju en tjuvskytt.
Ja, och allra värsta sorten. Men jag har inte några klara papper på. Jo, en gång så sköt de då en älg. Ja, det är inte att jag börjar tala om något som jag inte har röja på. Men om jag skulle tala om ett par noragubbar då, som kom tillsammans och började språka. De möttes vid Högsbo, om jag skulle ta på några mål. Så en ena hette Olle och de andra Pelle. Och den som hette Pelle, han körde med häst och körde kvarns. Så sa han: "God dag, Pelle", sa han. Olle sa: "Nej, se god dagens du, Pelle, var ska du färra?" "Jag ska färra till Kvärn." "Vär till för Kvärn?" "Jonas är Kvärnen. Fär inte dit, kär, för det är så mycket bädder så. Och jag skulle få mage här ögpässarna till Mörosläl." "Ja, kanske he. Koksa hur glömmar i buschen." "Nej, vad är det där?" "Häsna hens underspruchen räckis butell." "Nej, ta ur kurken och löfta." "Akte kör, du kan bli förtrölla. Tyvärlig åka människor." "Har du sett det kretje medan jag går in i bon och köper för 5 skilling kala och munger och tar stukhejsa?" "Vad ska hon ha hetel?" "Jo, hon ska göra jordbärensost. Tog det som härskapet kallar kaku." Varskon har så fint etat till. Jo, de väntar en herre som de kallar för agromen.
Ullmang är 1494A.
Ja, vad ska de till? Jag sa, jo, jag är en agronom. Agronomen. Ja, de ska väl till sänka betsen då kanske. Ja, de ska snä här. Ja, då blir det alldeles ut med fischen i betsen. Och så blir det inte ett enda grässtrå till hö på en i hejanätter heller. Ja, det är sant det du. Ja, de säger att folk blir slugare dess mer de går i skola. Men se här då kanske de ens det mörkt här. För maten till karar till du och jag är Pelle får de leta efter. Ja, det ordet flög inte ur det ordet pöjtje. Nej, nu lär jag till färra. Hajös, hajös, sa de. Vad var det med det? Vad säger du?
Hörde, vi hörde det där Rocksjö skogsrån.
Ja, så. Jo, när jag var liten i världen. Och far min körde skogs och körde över Rocksjön. Och jag skulle få det med och köra en häst med. Men när vi kom upp på Rocksjön så skulle... Hade jag skrillskonen med mig, jag skulle åka skrillsko och det var glanskisa på Rocksjön och jag band på mig skrillskonen och jag hann fara åt alla vedersträck där. Jag med, han körde bara igång far min, för han brukade aldrig vill köra fort inte. Och jag for och så for jag till en gammal fiskarkoja stod på en häll där ute i sjölandet, men det var is runt där kring och den där fiskarkojan var en gubbe som hette Lars Jans Jans som rådde om och den där hade han sina fiskredskap i och med nät och kassar och tog det och så for jag liksom på baksidan om kojan emellan landet och kojan och det var en stor fyrkantig glögg där och den stod alldeles emot landet så jag kunde riktigt stå på isen och titta in genom den där glöggen och då satt en gammal kärring grå hår och satt där hopkrympt och håret hängde över bägge axlar på henne och såg besvelin ut och jag var så rädd så jag visste att ingen rå här skulle komma om kojan och kom ut på sjön och kom till far min så jag jag skrillade allt vad tygen höll jag för att det kom den och jag trodde jag skulle slå i kull med och jag hade så bråttom för när jag kom ut på sjön en bit då tittade jag tillbaka som en kärring skulle komma efter för hon såg gammal ut så jag tänkte att jag skulle hinna undan henne men inte kom hon efter in men när jag kom fram till farbin han körde efter det österlandet så jag var tvärt emot jag for över hela sjön till en då tänkte han om man hade bara en häst skulle han ha kört dit och tittat i kojan han om han skulle syna eller om jag bara inbillade mig och han sa vill han gärna tro på det där han inte men jag sa alldeles säkert att jag såg hur gråhår hon var och hur hon satt och vred på huvudet och tymsa sior så jag såg henne då riktigt hur hon såg ut. Och när jag kom hem så sa de att jag bara inbillade mig för jag var rädd. Men jag har väl aldrig varit så farlig rädd någon gång ändå så att en kärring kunde ha skrämt mig. Men den gången gjorde hon det nästan. För då var jag rädd. Men nu var en kärring alltid. Men var hon var från det vet inte jag. Jag har inte varken sittna för eller sen. Inte. Så på det viset så var det. Alltid. om jag hör tala om något mer. Tog det gammalt
lång, ja,
så var det en gång, det var liksom någon närkes dialekt, men om det kan vara så vet jag inte riktigt, men nu har de inbillat mig det. Det var ett par pojkar som kom sig samspråk. Så började de på det här viset. Det var söndagsmöra härom sistens, som inte jag fick ro till söd på villkör. För se, vad var det nu igen? För se, nu minns jag inte. För se bon som jag var hos hade skaffat sig ett utlänningstupp. Och här har man livat ett målföre som en allra värsta herrgårdshoxe. Och när jag inte fick söva så unnade jag en kamrat min söv heller. Utan jag buffade i ryggen och satte åt den upp med ett latoxe. Ska du få dem ut till flickorna, sa jag.